Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hej Lotta!
Hej Victoria!
Och hej du som lyssnar, och tack för att du är här, och varmt välkommen till ett nytt intressant avsnitt av Hälsosnack.
Ja, men eller hur? Intressant är ordet. För idag så har vi ett avsnitt för alla er som älskar att nörda ner er i kroppens fantastiska funktioner. Och jag själv, jag upphör aldrig att fascineras av hur intelligent vår varelse faktiskt är. Både på systemnivå och ända ner på cellnivå.
Ja, men eller hur? Jag håller med. Och ju mer vi upptäcker, desto mer imponerad blir man ju över hur jäkla smart naturen är. Och jag tänker också på hur lätt det är att tro att vi så här 2022 faktiskt redan vet allt om människokroppen och hur den fungerar. Och så är det fortfarande mycket kvar att både upptäcka och förstå.
Verkligen, man blir så ödmjuk inför det här. Och idag så ska vi få lära oss mer om vårt nervsystem och vilken roll det spelar när det gäller inflammation. För vi har träffat läkaren och forskaren Peder Olofsson som forskar just om nervsystemet på Karolinska institutet i Solna. Han forskar specifikt på vagusnerven och hur man genom elektrisk nervstimulering potentiellt kan minska inflammation när det gäller sjukdomar. Som till exempel ulcerös kolit och artros.
Ja, det här är verkligen spännande forskning. Och Peder, han förklarar hur nervsystemet fungerar. Vi pratar om inflammation och smärta. Och om hur misstag inom forskningen ibland leder vidare till oväntade upptäckter. Så nu, över till intervjun med Peder.
Hej och välkommen till Hälsosnack, Peder.
Tack.
Idag så har Lotta och jag packat ner våra mikrofoner och tagit oss hit till Karolinska och Bioklinikum. Eller hur? Medtech Labs. Det är många namn, jag vet inte riktigt vad som är vad. Du ska få förklara det. Vi har i alla fall kommit hit för att träffa dig, Peder, för att prata om nervsystemet, vagusnerven och kopplingen till immunförsvaret och inflammation. Jättespännande ämnen, och vi ser fram emot att få lära oss massor av dig här idag. Men jag tänker, innan vi börjar och gå in på det här, så ska du få chansen att presentera dig själv och berätta vem du är och vad du gör och kanske var vi är, om jag har sagt något fel.
Ja, nej, vi är på Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset, och det här byggnaden heter Bioklinikum som du sa. Och det här, ni sitter just nu på avdelningen för kardiovaskulär medicin på institutionen för medicin, Solna. Och här forskar vi om hjärt-kärlsjukdomar, och vi forskar om inflammation, och ett nytt fält som vi är väldigt intresserade av är neural reglering av inflammation.
Ja, men det är ju jättespännande. Vi är verkligen här i hjärtat av framtidens medicin, kan man säga.
Det är ju något vi hoppas på. Jag tror att för framtidens medicin så är det många som kommer att behöva jobba väldigt hårt för att lära oss om de molekylära mekanismerna och fysiologin som reglerar biologin.
Och berätta lite om din bakgrund och vad det är du gör här.
Så jag är utbildad narkos- och intensivvårdsläkare. Och när jag var kliniker så såg jag att inflammation ett bekymmer som många patienter lider av, eller överdriven inflammation. Och det finns och fanns då i alla fall begränsat med specifika möjligheter att reglera den inflammationen på ett sätt som man vill. Så då blev jag intresserad av det och började min doktorandutbildning där jag studerade inflammation i hjärt-kärlsjukdom tillsammans med professor Göran Hansson som var min handledare. Och efter det så har saker och ting följt på varann när vi blev intresserade av molekylära mekanismerna bakom regleringar av inflammation. Och så hittade jag några upptäckter som andra hade gjort. Publicerat att nervsystemet är inblandat i regleringen av inflammation. Och då för 15-20 år sedan så var ju det här ett väldigt nytt, nya insikter, ett nytt fält. Så då, därefter har jag varit väldigt intresserad av att studera det.
Ja, men det låter ju superspännande. Men ska vi börja grotta lite i det här då? För du nämnde just inflammation och nervsystemet. Och kan du förklara lite då? Vi börjar med nervsystemet. Vad har det för roll i kroppen?
Väldigt många av våra vanliga vardagliga fysiologiska funktioner regleras av nervreflexer. Att vi tre nu sitter här till exempel och att vi kan höra, se allting vi gör egentligen. Är ju nervsystemet inblandat i. Och det har visat sig att nervreflexer är inblandat även i reglering av immunsystemet. Den enkla nervreflexen definierades för över 100 år sedan av Charles Sherrington som fick Nobelpris på 30-talet för det. Och under det senaste seklet har man ju förstått allt mer om komplexa nervreflexer som reglerar fysiologin ner till molekylära mekanismer. Och för ungefär 20-30 år sedan så insåg ett antal forskare att de här nervreflexerna reglerar också hur immunsystemet fungerar. Och det har vi lärt oss allt mer om under de senaste decennierna.
Och är det så då att den här vår längsta nerv, vagusnerven, är den som nervsystemet mest använder sig av när det ska reglera immunsystemet?
Som vanligt i forskning så tror jag att det var en ren flax, en händelse som gjorde att fokus kom på vagusnerven. Egentligen så bygger stora delar av det här fältet på tre stycken upptäckter, varav åtminstone en var ett komplett misstag. En doktorand som heter Ludmila Borovikova, hon studerade hur hon försökte hitta proteiner som reglerar inflammationsreglerande mekanismer. Det finns en väldigt viktig molekyl som heter TNF. Och den reglerar mycket av akut inflammation. Och TNF frisätts när vi till exempel blir infekterade av mikrober och så. Och TNF deltar också i utvecklingen av flera av autoimmuna inflammatoriska sjukdomar. Och det upptäckte på 1980-talet la grunden till att man insåg att man kunde blockera TNF. Om man kunde blockera TNF, då kunde man minska överdriven inflammation. Och överdriven inflammation kan leda till vävnadsskada och död i sig själv. Och det visade sig att om man bara injicerade TNF i djur så mådde de väldigt dåligt och fick skador och kunde till och med dö. Och det här var Tony Cerami på Rockefeller tillsammans med Kevin Tracy och Bruce Beutler som visade att om man blockerar TNF, då kommer djuren att må bättre. Och sen har det där tagits och utvecklats till kliniska preparat. Sir Mark Feldman till exempel spelar en nyckelroll i att föra det här in i fältet reumatism och autoimmuna sjukdomar. Och läkemedelsindustrin har nu utvecklat ett antal läkemedel som slår på de här mekanismerna, anti-TNF, anti-IL-1, anti-IL-17, och de här används nu i rutinbehandling av reumatiska sjukdomar, inflammatorisk tarmsjukdom, psoriasis, andra sjukdomar som utmärks av för mycket inflammation eller överdriven inflammation. Men det är ju då väldigt intressant att det är inte bara det är inte bara olika system, olika molekyler involverade i immunsystemet som reglerar de här processerna, utan som precis som andra processer i kroppen så hålls mycket av balansen av nervsystemet. Nervsystemet reglerar blodtryck, hjärtfrekvens, kroppstemperatur och så vidare. Men också en del av hur inflammation utvecklas. Ja, nu tappade jag bort Bludmila som baserat på de här upptäckterna höll då på att titta efter proteiner som kunde hämma TNF. Och det gjorde hon framgångsrikt. Hon hittade den som heter CNI-1493, spelar egentligen ingen roll, men hon injicerade den och såg att det här var jättebra, den här hämmar TNF-inflammation. Men så ville hon undersöka inflammation också i hjärnan och injicerade då CNI-1493 också där. Men hon räknade då fel, så att hon tog 100 000 gånger för låg dos. Och trots det så var effekten bättre än när hon injicerade den ute i kroppen. Och då tänkte hon ju, hon hade bra anteckningar och var väldigt noggrann. Så att hon och Kevin Tracy funderade då, hur sjutton kan det här komma sig? Om vi injicerar något i kroppen som hämmar i och för sig TNF. Men om vi injicerar samma sak i hjärnan men 100 000 gånger mindre, så har det bättre effekt. Hur tusan kan det komma sig? Och då vidtog ett flerårigt systematiskt arbete att titta på var 17 är det från signal från hjärnan som gör det här, som hämmar TNF. Vad gör CNI-1493 i hjärnan som får kroppen att producera mindre TNF? Och den första viktiga signalvägen man då hittade var vagusnerven. Och det var så det hela började, med att vagusnerven studeras intensivt för att förstå hur inflammation regleras. Så tillbaka till din fråga, det betyder ju då inte att den är viktigast, men det var den första som hittades, och därför har mycket av fokuset under de senaste decennierna riktats där. Och det är väl den här så kallade inflammatoriska reflexen definieras som en del av vagusnervens funktion i detta liksom. Så att det, så därför så är det lätt att få det intrycket. Men det betyder ju inte att inte andra nerver kan vara minst lika viktiga.
Nej, för det som är med vagusnerven, det är ju, man tycker ju oftast, man tänker att det är hjärnan som styr allting och skickar ut signaler till kroppen att gör sig ju så, gör sig ju så. Men just vagusnerven så är det ju omvänt. Att det är den som skickar signaler till hjärnan från kroppen. Mer signaler till hjärnan än från hjärnan.
Vad heter det? Sherrington där definierar. Alla de här reflexer, för att det ska vara en reflex och kunna reglera saker, så måste man ju veta både vad som händer och sen kunna agera på det. Så att om man lutar lite mycket till, om man lutar mer åt vänster på stolen liksom, då kommer man ju känna det. Att nu lutar du för mycket till vänster, du måste luta tillbaka mer åt höger så kommer man mer i balans. Och så är det ju också med immunreglerande nervreflexer, att vi måste ha någon funktion som känner av hur mycket inflammation eller aktivitet det är. Och så måste vi ha en funktion som kan reglera det hela. Och så funkar även vagusnerven. Nu råkar det vara så, precis som du säger, att vagusnerven i allmänhet har ungefär 80% sensoriska och 20% motoriska neuron. Men så att det kanske, det är mycket information som går till hjärnan, men det är ju definitivt en tvåvägskommunikation. Och det begränsas ju inte till en nerv alls, utan hjärnan gör ju en syntes av all den information som vi får via alla våra sinnen. Och sen så bestämmer vi oss för att göra en åtgärd. Man kan ju till exempel lura sitt balansorgan, eller man kan ju göra många trick för att få hjärnan liksom att att göra något annat än vad vi så att säga förväntar oss. Så det, vad jag menar är att det är alltså väldigt viktigt, den samlade intrycket som hjärnan får är ju väldigt viktigt för vad vi faktiskt gör. Så det är inte bara en grej.
Så vad är det som händer i kroppen då när via vagusnerven så får hjärnan en massa information om vad som händer i kroppen och vad som händer i de inre organen, och om någonting inte står rätt till där så skickar det några signaler upp till hjärnan, och vad gör hjärnan? Liksom, hur fungerar det här omloppet av information kopplat till inflammation i kroppen?
Ja, alltså detaljerna vet vi inte riktigt ännu. Men jag skulle vilja säga att det funkar precis som omloppet av information av det här med att vi sitter i balans nu eller att vi har ett visst blodtryck. Ja, varje gång vi ställer oss upp så skulle vi ju svimma om inte vore så att blodkärlen drog ihop sig och höll liksom blodcirkulationen i hjärnan igång. Så att det finns ju, hela kroppen är ju full av den där typen av reflexiva signalsystem som håller oss i balans. Blodtryck blir ju så uppenbart. Man ställer sig upp, man borde svimma. Ibland svartnar det för ögonen om man gör det för fort. Men kroppen nervreflexer sig till att blodtrycket upprätthålls. Liksom hjärtat går lite fortare, blodkärlen drar ihop sig. Så är det också med inflammation. Det är inte så att bara för att det är för mycket så händer något. Utan det är ju hela tiden så att nervsystemet och andra funktioner känner av och håller systemen i balans. Så att vi, alltså homeostas brukar man prata om, att det är i balans och att det är lämpligt för den uppgift som man tänker utföra. Om man tänker springa eller om man tänker liksom sitta stilla eller vad man nu ska göra, så anpassar sig ju alla våra system tillsammans. Och det är ju en sån fantastisk grej med hjärnan och nervsystemet, att i och med att information kan sammanställas där, så kan vi optimera kroppens organs funktion för olika uppgifter vi har. Men nervsystemet deltar i så många delar av immunsvar och inflammation. Det, bland det första som händer om en bakterie kommer igenom huden är att reglera, att en nervreflex, en lokal nervreflex, aktiveras. Där har Clifford Wolf och Isaac Chu på Harvard för några år sedan publicerade de att det finns axonreflexer som aktiveras ute i huden när bakterier kommer in genom huden. Och sen visade det sig att en del bakterier har utnyttjat det här och lurar nervsystemet på ett sånt sätt så att immunsystemet blir undertryckt, supprimerat. Och då kan de växa snabbare, de får en friare lejd in i kroppen. Så att det här kan man se evolutionärt, skulle jag gissa, att det här är något som har utvecklats, att vissa mikrober utnyttjar de här nervsignalerna för sina egna syften, så att säga.
Vad spännande. Men gäller det även till exempel bakterier som vi har i tarmfloran? Kan den också kommunicera nedsatthet i immunförsvaret på det här sättet?
Ja, alltså det är ju, bakterierna i tarmen ligger ju så att säga huvudsakligen, de är ju ute utanför kroppen igen. Egentligen så är ju tarmen ett rör genom kroppen, så egentligen utsidan av kroppen så att säga, som går genom kroppen. Så att de interagerar väl inte direkt. Det finns ju en del nervändar som går ganska långt ut i tarm. Epitelet där, men jag skulle vilja säga att det är svårt och riktigt, det här är absolut inte mitt expertområde. Det är väl sannolikt att det finns, att man utbyter signaler på något sätt, att det finns att det finns sensoriska nerver som reagerar på innehållet i magtarmkanalen på olika sätt. Men det där är ju inte känt i detalj när det gäller immunsvar och sådana där saker, vad jag känner till.
Vi kan väl gå in lite mer på och förstå inflammation. Jag vet att det finns 4 så här tydliga tecken på vad som är inflammation i kroppen. Kan du inte berätta mer om dem?
Ja, jag tycker ju själv att det där är ganska spännande, för att det var ungefär 2000 år sedan det definierades som 4 kardinaltecken på inflammation som vi alla känner till egentligen, nästan tror jag. Och det är rodnad, svullnad, värmeökning och smärta. Det är det som händer när man blir inflammerad. Vi vet ju väldigt mycket om varför vi blir rodnade, varför det blir en värmeökning. Och varför det svullnar när vi blir inflammerade. Men det har inte varit särskilt mycket känt om vad smärtan har för effekter. Och det var just det här som jag sa med de här bakterierna som utnyttjar nervreflexerna. De utnyttjar just smärtfibrer när de kommer in innanför huden. Och lyckas tillväxa bättre och komma in bättre i kroppen genom att aktivera vissa smärtfibrer då. Så det här är väldigt intressant. Just smärt, just den här fjärde smärtdelen är väldigt intressant, men vi vet väldigt lite om det. Men smärta förmedlas ju då av nerver och upplevs av nervsystemet. Så det är ju uppenbart att den här effekten involverar nervsystemet.
Men tror man då att den har en viktig funktion på något sätt? För annars så tänker man att man kanske skulle gissa att det blir smärta för att det just blir svullet, att det blir lite trängre och det blir något annat än när det är normalt, så att säga, om man får ett sår till exempel.
Ja, de här bakterierna tycker jag att det har en väldigt viktig funktion, för att de kan utnyttja den för att hjälpa till att få access till dem. Liksom. Nej, men skämt åsido, det är en viktig del av regleringen av immunsvar. Det är många andra komponenter förstås som hjälper oss att försvara oss mot mikrober. Själva hudens barriärfunktion är ju superviktig förstås. Men när något väl kommer in så finns det ju immunceller som skyndar till och lymfkörtlar som hjälper till att välja ut vilka immunceller som är bäst på att försvara oss mot det anfall som pågår. Men där finns också nervreflexer som lokalt ute i huden reglerar vad som händer, vad som immuncellerna gör, och också till och med kan reglera hur antigen, alltså hur de här sakerna som kommer in i kroppen, hur de transporteras i lymfsystemet.
Nu vet inte jag om jag inte har förstått, men så man vet kanske inte vad smärtan egentligen, vad den har för funktion eller var den kommer ifrån, eller... Missuppfattade jag vad du förklarade nu?
Nej, det vet jag inte. Alltså det sanna svaret är väl att vi förstår ju ingenting av det här.
Nej, så det är inte bara jag alltså.
Men alltså vi vet ju vissa detaljer. Och jag menar, smärta i allmänhet har väl en bra funktion, att man ofta lugnar ner sig. Om man har ont någonstans så låter man den kroppsdelen vila.
Var i fred.
Ja, var i fred. Och det är ju en bra effekt av smärta. Men, och det har man ju länge förstått. Men det vi börjar förstå nu är ju att de här nervsignalerna, de gör mer än att berätta för oss att vi ska lugna ner oss. De har då lokala effekter där ute i huden på hur immuncellerna uppför sig. Och de har också effekter på hur saker och ting flyter i lymfsystemet, alltså hur de som invaderar delar. Ja.
Så att smärtan har en funktion lite grann.
Ja, nu blir det ju lite semantik också, för vad är smärta? Smärta är ju någonting som vi upplever, och smärta är ju väldigt subjektivt. Du kan ju samma sak, om du får samma stimuli eller samma slag, så kan det göra olika ont beroende på liksom vad du har för situation annars, om du är rädd eller om du inte är rädd. Så det är väldigt, smärta är en väldigt, väldigt komplex entitet. Men om vi tänker på aktivering av specifika sensoriska neuron i huden, som då ofta är förknippade med smärtsensorer, men själva den här elektriska och kemiska aktiveringen ute i huden, den har ju effekter på immunförsvaret och immuncellers beteende ute i huden.
Ja, för det är ju det som är lite intressant. Man vet ju till exempel, som du säger, värmen, feber, att det har en funktion för att hjälpa immunförsvaret att bekämpa den här infektionen. Men att smärtan har man mest tänkt på att men det är för att vi ska ta det lugnt. Men att smärtan i sig, viss typ av smärta i alla fall, nu pratar vi inte om all smärta och det finns ju alla möjliga, men att det när man tittar på detaljerna så kan det finnas en positiv effekt av smärta när det gäller att när det handlar om inflammation och då bekämpa den här infektionen.
Ja, det blir ju väldigt komplext när man pratar om sånt här. För å ena sidan kanske man kan säga ja. Å andra sidan så kan man ju, vi konstaterade ju nyss att smärta är något väldigt, väldigt komplext, och smärta sitter i egentligen en upplevelse. Och det egentligen handlar om de här signalerna, molekylära mekanismerna, så att säga, ute i periferin som spelar roll. Och sen en annan sak är också ordet positiv. Det är också väldigt svårt att säga när något är positivt. Jag menar, är det positivt att luta åt höger? Det beror på så mycket i situationen.
Men det skulle, men om jag säger så här då, smärta har ju alltid sett som man ska ta bort smärtan i alla lägen. Och det var ute efter lite, ja men i vissa lägen så kanske smärtan till och med har en positiv funktion om den får vara där ett tag.
Ja, jag förstår. Det kan jag egentligen inte alls svara på. För ingen, så vitt jag vet, har undersökt huruvida den upplevda smärtan i sig har någon inverkan på immunsvar. Det kanske faktiskt finns studier om det, men jag kan inte.
Ja, men om vi tänker då själva nervresponsen,
ja,
då?
Ja, exakt. Men signalerna i smärtsensoriska nerver.
Just det.
Fast det, ja, det är ju en sak. Men alltså, vad man då upplever som smärta baserat på det, det blir ju väldigt subjektivt och personligt. Det beror ju på om du är glad, om du känner dig trygg, om du är rädd för att få smärta. Jag menar, så att själva ordet smärta här, jag tror att det leder fel att försöka tänka på smärta, för smärta är så otroligt komplext.
Ja, men om vi då tänker
om vi tänker på smärtfibrernas fibrerna, aktivering, så är det absolut del av immunsvaret och reglerar immunsystemets aktivitet. Mm. Men och säkerligen olika i olika kontext, och det beror på vilken mikrob eller vilken skada det är, som händer, vad som är bra och dåligt. Så därför så menar jag också att säga positivt är väldigt svårt. Mm. För det är positivt under vissa förhållanden. Jag menar, om du har en inflammatorisk sjukdom med överdriven inflammation, då är ju aktivering av immunsvaret kanske negativt. Medan om du har just blivit invaderad av en bakterie, då är aktivering av immunsvaret positivt. Och det här är ju också en väldigt kul grej med immunsystemet, tycker jag. Interaktionen mellan immunsystemet och nervsystemet. Nämligen att nervtrådar går till så väldigt specifika ställen. Vi kan ju lätt inse att det är väldigt enkelt att röra fingrarna separat och att röra armarna, och vi kan göra det där väldigt exakt. Så vi kan kontrollera specifika delar av kroppen med nervsystemet väldigt bra. Och det här blir ju en fördel om man tänker på andra funktioner, till exempel immunsystemet. Att man kanske kan både öka och minska immunsvar lokalt genom att använda sig av nervsystemet. Så istället för att vi började prata om den här anti-TNF-terapin till exempel, så det är ju jättebra, det har hjälpt väldigt många personer att må bättre, att få medicin som hjälper att sänka TNF-nivåerna. Men de flesta mediciner, de verkar ju på hela kroppen. Man äter en smärtstillande tablett om man har ont i tån, men då kommer den att verka på tån, men också på knät och huvudet och näsan. Man skulle kunna, det är ju tänkbart om vi förstår de molekylära mekanismerna och kartan av hur nervsystemet reglerar inflammation, så är det ju tänkbart att man kan göra mycket mer lokala behandlingar. Där man till exempel bara behandlar en viss region och får mer eller mindre inflammation just där.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
För är det lite tänket det här att man faktiskt kan liksom öva sitt nervsystem, lite som när man tränar styrketräning, så är det så fascinerande att liksom det de första gångerna man börjar gå till gymmet så känner man sig svag från början, och så tar det inte så himla lång tid förrän man känner sig markant starkare. Men egentligen är det inte musklerna som har blivit starkare, utan det är nervsystemet som har mer fattat vad det är vi håller på med och vad som börjar krävas av den. Är det lite det du är inne på här nu, att om vi bara kan då inom situationstecken liksom träna nervsystemet, så skulle vi kunna uppnå olika saker i kroppen?
Ja, det där låter ju väldigt roligt och spännande. Jag tycker att det är ju... vi vet absolut inte det där. Men vi har under lång tid tänkt att immunsystemet är ju otroligt bra på att bli tränat. Jag menar, det är därför vaccin funkar. Så att man kan träna upp immunsystemet för att bli bättre på att hantera olika hot. Och hur mycket nervsystemet deltar i den här specificiteten, det är något som vi har funderat en hel del på, men vi vet inte det. Men det skulle ju vara tänkbart att det är faktiskt en... Vi gjorde en studie för några år sedan där vi tittade på hur just lymfflöde, alltså hur saker i lymfan rör sig, beroende på om man har varit utsatt för den här proteinet förut eller inte. Och då till vår förvåning så visade det sig att om vi hade immuniserat de här djuren i det här fallet med ett protein, alltså typ vaccinerat dem innan, då stannade flödet av de här, det här som vi injicerade, långt ut i kroppen. Vid första lymfkörteln så att säga. Men om de inte hade sett det här, alltså inte hade varit exponerade för det här proteinet förut, så då fortsatte det upp längre i kroppen liksom, till flera lymfstationer. Och blockerade vi de här nerverna som går till de här lymfkörtlarna, så då försvann den här effekten. Så att det är alltså en nervsignal som bestämmer i alla fall hur de här proteinerna rör sig genom lymfsystemet. Så det är ju väldigt spännande. Och det här kanske inte, det behöver inte nödvändigtvis vara nervsystemet som har lärt sig vilka antigen det rör sig om, vilka proteiner det rör sig om. Det kan ju vara samspelet mellan immunsystemet och nervsystemet som har lärt sig det hela.
Att nervsystemet får en liten signal från någonting annat i kroppen.
Alltså kroppen är väldigt bra på att jobba tillsammans i olika organ. Va? Och nervsystemet jobbar ju tillsammans med övriga organ. Och hjälps åt liksom, för att vi ska må bra. Och för att vi ska kunna göra det vi... För att vi ska må bra är ju kanske inte riktigt ett mål. Men för att vi ska kunna utföra det vi har sätter oss för att göra.
Men du forskar inom ett område som kallas bioelektrisk medicin. Kan du inte berätta lite mer om just din specifika forskning, vad ni gör?
Ja, vi brukar försöka dela upp det de svenska termerna finns inte så jättebra. Men alltså vår egentliga forskning rör sig om de molekylära mekanismer som reglerar nervsystemets interaktion med immunsystemet. Och om vi nu lär oss hur reflexerna, nervsystemet är kopplat till immunsystemet, då är det ju inte steget så långt till att inse att nervsystemet signalerar ju med elektriska signaler. Man kan använda elektricitet för att aktivera nerver. Och det betyder ju att man skulle kunna tänka sig att man gör elektronik som interagerar med nervsystemet för att aktivera specifika nerver.
För det har man ju sett såna, förlåt att jag avbryter, men så här folk som har blivit av med en arm till exempel, kan de koppla ihop och till och med få känsel i fingrarna. Det är ju helt fantastiskt.
Visst är det fascinerande. Och då tänker vi oss att om vi förstår, och det där exemplet med fingrarna är bra, som jag sa förut, det är ju ganska lätt att inse hur man, att man kan reglera eller röra fingrarna väldigt specifikt. Tänk om vi kunde ha samma förståelse för hur man kan reglera immuncellsaktivering eller immuncellernas aktivitet med nervsignaler. Då kanske vi på samma sätt som man kan återfå rörlighet i fingrarna och känsel, så kanske vi skulle kunna hjälpa till att få, återfå balans i immunsystemet på rätt ställen vid rätt tillfällen. Men för det behöver vi förstå de här mekanismerna i detalj, och det gör vi inte idag.
Och hur tänker ni nu att den här informationen eller den här kunskapen man har ändå ska kunna komma patienter till del, att man ska kunna använda de här insikterna kliniskt?
Ja, det där är ju väldigt spännande, och där har försök och kliniska studier redan påbörjats. Om jag backar ett steg först för att kunna förklara det. Så traditionellt så utvecklas ju läkemedel genom att man förstår molekylära mekanismer bakom sjukdomar, och så utvecklar man kemiska substanser som interagerar med den molekylära mekanismen på ett sätt som man vill, och så genomför man kliniska studier för att se, först djurförsök och sen kliniska studier för att se att man får den effekt som man önskar och förhoppningsvis botar sjukdom.
Skulle du kunna ta något exempel på läkemedel som fungerar på det här sättet?
Ja, vi har ju redan pratat om anti-TNF. Genom att man insåg att TNF kunde vara skadligt när man får för mycket inflammation, så gjorde man ett läkemedel som helt enkelt blockerar TNF. Och när man då administrerar det, så får man ju mindre TNF-aktivitet, och så blir folk mindre sjuka i sin överdrivna inflammation. Till exempel då inflammatorisk tarmsjukdom eller reumatoid artrit. Nu vet vi också från studier över 20 år att vissa signaler i vagusnerven reglerar också TNF. Och där har man då utvecklat apparater som elektriskt kan stimulera vagusnerven. Så då kan man implantera en liten pacemaker som då aktiveras en gång om dagen. Och då ökar aktiviteten i vagusnerven. Och så har man följt patienter med både reumatoid artrit och inflammatorisk tarmsjukdom, Crohns sjukdom, och observerat att när stimulatorerna är på under ett antal veckor, så minskar symptom, och också blodets svar på inflammation med TNF minskar. Så att när man har haft vagusnervstimulatorn igång ett tag, och så man då tar ut blod och försöker aktivera inflammation, så kommer man få ett lägre svar av TNF. Det vill säga, det verkar funka. Man verkar få mindre TNF av den här behandlingen. Och när man tittar på kliniska symptom så tycks folk bli bättre av den här behandlingen. Så att det är väldigt uppmuntrande resultat, och egentligen fantastiskt med tanke på att vagusnerven är en så komplex nerv med 100 000 neuron ungefär, och man lyckas ändå genom vagusnervstimulering lite ospecifikt få en positiv effekt. Nu vill jag säga att stora placebokontrollerade kliniska studier saknas, men vi hoppas att det ska komma i framtiden. Så djurförsök med den här teknologin visar väldigt tydliga och otvetydiga resultat. Och resultaten på människa är väldigt uppmuntrande, men vi vet ännu inte tillräckligt för att säga att det här är en klinisk behandling som kan implementeras redan idag.
Nej, för det finns ju också lite problem, eller det kan bli, om man ska liksom operera in någonting, att jag läste det att man kanske måste byta batterier eller sådär, att nästa steg är att hitta ett bättre sätt att stimulera vagusnerven på också.
Ja, precis. Just för vagusnervstimulatorer så har fältet lite tur, därför att vagusnervstimulatorer har utvecklats för andra applikationer för länge sedan. Och flera, enligt företaget Cyberonics, så går över 100 000 personer omkring med vagusnervstimulatorer, och man har inte sett några väldigt allvarliga bekymmer med detta. De stimulatorerna som används för väldigt svår epilepsi, de är också på väldigt många timmar om dagen. Medan om man ska behandla inflammation så behöver de bara vara på någon minut om dagen. Och det har utvecklats nu under senare år miniatyrstimulatorer som ska vara lättare att implantera och så att man ska möjligtvis få ytterligare mindre problem. Om man bara ska på den en minut om dagen behövs det ju mindre batteri och så vidare. Mm. Men det allra bästa, för att det är ju ett kirurgiskt ingrepp och det kan ju hända att man svarar olika bra på det här. Så att självklart vore det mycket bättre om man kunde hitta ett icke-invasivt sätt att aktivera nerver. Där finns det många produkter på marknaden. Det kan man till och med köpa på Amazon, vagusnervstimulatorer.
Men där kan man köpa nästan allt.
Där kan man köpa nästan allt. Men jag skulle vilja säga att funktionen och specificiteten i aktiveringen av vagusnerven av de apparaterna som finns till försäljning idag, även sådana som är medicinskt godkända, är enligt min åsikt ganska tveksam. Vi pratade om att det inte bara vagusnerven som aktiveras eller som ingår i regleringen av immunsvar. Och om man sätter ett elektriskt fält ute på huden, vilket ju händer om man, med de här apparaterna som säljs på Amazon, man har liksom ett elektriskt fält som skapas på den, så kommer ju förstås nerverna i huden att aktiveras mest, för det är där det elektriska fältet blir starkast. Och huruvida man lyckas aktivera vagusnerven eller inte är lite oklart. Men definitivt så aktiverar man ju andra nerver som de i huden. Så jag tror att här behövs det utvecklas ny teknologi, och det är ett av de projekt som vi också jobbar med. Att utveckla ny teknologi som kan lyckas att specifikt stimulera perifera nerver utan att aktivera en massa hudnerver och andra nerver.
För det var det jag tänkte, om man backar tillbaka, så det låter ju när man tittar på det först i början, att det här låter ju jättebra, därför att man vet att kemiska substanser, alltså som är i läkemedel, de kan ju ha en fördel, men sen så alla har ju någon slags biverkan, för som du sa, det man stoppar i sig, det påverkar ju hela kroppen. Men det här kanske då, det här att påverka till exempel vagusnerven, kan det finnas några bieffekter av det? Eller skulle det vara mindre biverkningar med en läkemedel till exempel?
Ja, det är ju en gammal klassiskt talesätt att ingen effekt utan en bieffekt. Jag menar, man kan inte luta mer åt vänster utan att luta mindre åt höger. Så att vad man än gör så kommer man ju förskjuta balansen på något sätt. Och då är det frågan om det är en önskvärd bieffekt eller inte. Vad man kan tänka sig med nerv, om man använder de nervreflexer som redan så att säga finns, som evolutionärt har utvecklats för att reglera immunsystemet, så är ju de minst sagt välbeprövade och har tjänat oss väl under lång tid. Och det är ju dels att reflexerna är välbeprövade och inte, eller de gör ju inte bara en sak. Om man tänker sig att vi har anti-TNF som vi har pratat mycket om, så då slår ju det väldigt specifikt på TNF. Det är ju bra, för då vet man ju precis vad som händer. Men om man tar en endogen nervreflex så kommer man att få lite effekter på många olika cytokiner. Lite grann som kroppen funkar. Det brukar ju inte vara en enda grej man gör, utan kroppen använder en stort antal olika typer av immunceller och olika typer av proteiner för att utföra uppgifter. Och genom att använda de medfödda nervreflexerna och aktivera eller inaktivera dem, så tycker jag det är rimligt att man skulle då få en mer fysiologisk effekt. Att man då skulle kunna påverka systemen mer som vi har utvecklats att få dem påverkade, säga, som vi gör själva till vardags. Det här är ju inte särskilt väl studerat, men helt klart är det så att vagusnervstimulering påverkar aktiviteten eller frisättningen av ett stort antal olika så kallade cytokiner som TNF, och inte bara TNF. Sen har vi det här som vi pratade om förut också, att eftersom nervtrådar går från specifika ställen till andra specifika ställen, så kan man ju tänka sig att man kan få mer regionala effekter av den här typen av behandling än om man tar om man äter en medicin som ju då oftast kommer att gå till många delar av kroppen.
Mm. Jag funderar lite på, alltså kroppen skapar ju inflammation av en anledning. Och både läkemedel men också sån här elektronisk stimulering då, som kan minska inflammationen, löser det egentligen problemet, även om det är skönt för patienten att liksom inte ha värken eller smärtan till exempel?
Ja, det där är ju en väldigt spännande fråga, därför att det är exakt som vi pratade om förut. Vad är positivt? Vad är bra? Det är väldigt, väldigt svårt att definiera det, för det kommer att vara så väldigt olika beroende på vilken situation det är. Men om man till exempel lider av till reumatism till exempel, då har man ju en för hög immunaktivering på vissa ställen i leder. Och att sänka den då, att minska immunaktiveringen, kommer ju då att minska sjukdoms intensiteten, och det är ju bra. Men som sagt, ingen effekt utan en bieffekt. Så att det är klart att om man minskar den aktiviteten, så minskar man ju också immunsystemets förmåga att ta sig an vissa andra hot. Och det är ju då en sak som skulle kunna vara bra med att göra det här mer regionalt. Att man inte påverkar hela kroppens immunsystem, utan att man kan tänka sig att man kan göra det mer lokalt. Där är vi absolut inte ännu, och det finns inga metoder att göra det regionalt. Men teoretiskt sett så skulle det vara en väldigt bra idé. Det här gör ju att man får den här typen av sänkning, gör ju att om man ska till exempel bli aktuell för sån här anti-TNF-terapi, så måste man kontrollera att man inte har några allvarliga kroniska infektioner som då skulle kunna blossa upp, till exempel om man sänker immunförsvaret genom den behandlingen. Så ja, det är en balans, och att säga vad som är bra i olika situationer är svårt, och det kommer att vara väldigt individuellt och bero på situationen. Men jag är övertygad om att lära oss mer om den här fysiologin och lära oss mer om hur det egentligen fungerar och hur inflammation och utläkning fungerar. Det kommer att ge oss möjlighet att utveckla en större arsenal, en bredare spektrum av möjligheter att rätt behandla och individuellt behandla sjukdomar och problem. Ja. Det pratas ju mycket om så kallad personalized medicine eller precision medicine, och teoretiskt att i och med att nervreflexerna i dem finns det både information om intensiteten av inflammation eller sjukdom och signaler som går ut och påverkar dem. Kan vi, om vi kunde läsa av de här signalerna och då göra elektronik som reagerar på det och skickar ut signaler för att reglera till en bra nivå, då skulle vi kunna skapa väldigt personlig medicin och väldigt individuell medicin som kanske kunde anpassa sig till och med dag för dag efter de skiftande behoven. Men vi är väldigt, väldigt långt därifrån. Men teoretiskt sett så tycker jag att det här är intressant.
Men hur långt bort? Alltså, utvecklingen går ju framåt och ni får bättre förutsättningar att forska också hela tiden, eftersom andra områden också går framåt. Så att, om du ska bara gissa, sia lite, hur långt bort skulle det kunna vara?
Jag tror att det beror väldigt mycket på vad man pratar om. När det gäller till exempel vagusnervstimulering för reumatoid artrit och Crohns sjukdom, så pågår ju redan kliniska studier. Så att där är det ju en fråga om hur man kommer att vad resultaten av de kliniska studierna kommer att bli.
Så där ligger vi ganska nära.
Ja, och hur stort behovet kommer att vara där. Men sen så är ju kroppen enormt komplex och nervsystemet enormt komplex. Så att där gäller det väl att steg för steg lära oss om de här reflexerna som reglerar inflammation och immunaktivitet. Och för varje steg vi tar där så kommer det finnas en potentiell möjlighet att utveckla någonting. Ett läkemedel eller en behandling som kan reglera en specifik mekanism. Men det kommer ju att ske stegvis och inte vara... Det är inte ett hopp att en dag så vet vi allt, utan precis som när det gäller läkemedelsutveckling så tar det ju tid Och vi lär oss mer och mer och får större och större möjligheter att behandla sjukdomar.
Men jag läste någonstans att du hade skrivit att, det, att ni liksom kartlägger nerverna nu. Det kändes lite som man har kartlagt människans DNA. Och nu håller vi på att kartlägga alla de här hundratusentals nerverna.
Ja, alltså det, vi önskar ju att vi kunde göra det. Och det är väl delvis en resursfråga. Men det är sant. Vi försöker kartlägga vilka nerver som reglerar vissa specifika funktioner. En väldigt intressant projekt som vi har jobbat med under flera år nu är hur nerver är involverade i blodkärlsinflammation. För kärlinflammation, blodkärlsinflammation är väldigt viktigt för utvecklingen av åderförkalkning. Och åderförkalkningen ligger bakom hjärtinfarkt och stroke och den främsta dödsorsaken i världen, hjärt-kärlsjukdom. Och det är så att varje blodkärl i kroppen har en nerv, som en innervering alltså, som följer med det blodkärlet. Men själva åderförkalkade placken, de är inte innerverade. Så man har inte funderat på om det skulle kunna vara så att nerver reglerar åderförkalkningens utveckling. Så det här är vi väldigt intresserade av. För vi har indikationer på att det skulle kunna vara så att nervsignaler är viktiga för utvecklingen av vissa hjärt-kärlsjukdomar. Och om det är så, så skulle det kunna bli en ny aveny för utveckling av terapi för att behandla just den här blodkärlsinflammationen som ligger bakom både förkalkning och hjärt-kärlsjukdomar. Så det tycker vi är väldigt spännande och intressant.
Också genom någon slags elektronisk signalbehandling.
Ja, det fina med att lära oss de här nervreflexerna och hur det hela fungerar är att vi kan ju så att säga angripa det på olika nivåer. Dels förstår vi de molekylära mekanismerna. Det är ju ett nytt perspektiv på inflammation. Att nervtransmittorer, att nervsignaler är involverade. Så dels har vi den sfären där vi kan så att säga utveckla vanliga traditionella läkemedel som angriper de molekylära mekanismerna. Men sen så kan man ju också tänka sig att interagera med själva nervsignalerna genom då elektrisk aktivering eller elektrisk elektronik helt enkelt. Så här finns det ju på flera nivåer, och man kan också tänka sig både på helkroppsnivå att man tar saker som vagusnerven som reglerar mycket stora delar av till exempel cytokinsvar och TNF-svar i hela kroppen, eller mer regionala processer. Så att det här, att vi lär oss mer av det här kommer att vara väldigt givande, är min förutsägelse.
Mm. Men i väntan nu då på att de här, vad ska vi kalla det, apparaterna ska finnas tillgängliga för människor, finns det något sätt som man själv kan stötta sitt nervsystem, sin vagusnerv, att balansera och komma tillbaka till homeostasis och liksom lugna en sån här till exempel inflammation i kroppen?
Ja, det här är nog en fråga som väldigt många funderar på. Jag får liknande frågor ganska ofta faktiskt. Men det är ju av många skäl helt omöjligt att svara på den frågan. För det är ungefär som att svara på frågan vad är bra. Och det kommer att vara individuellt. Och det kommer att bero på situation. Så att jag skulle vilja säga att rent allmänt i livet så är det viktigt att man känner att man mår bra och att man har roligt och är glad och gör trevliga saker. Det är direkt farligt faktiskt att inte må bra och ha tråkigt. Så jag skulle satsa på att man gör saker som man tycker är kul och som man tycker är, som man säger på engelska, fulfilling och meningsfulla. Och det tror jag, om man har ett liv, man lever ett liv som man själv tycker är meningsfullt och har bra innehåll och har roligt, så tror jag man ger sig själv utmärkta förutsättningar för att ha ett värdefullt liv. Och det kommer att vara väldigt individuellt precis vad det kommer att innehålla.
Jag håller med dig, för att jag tänker att det du beskriver nu, det är ju liksom ett glädjefyllt, lagom stressigt, alltså meningsfullt liv. Och det tror jag är en av de absolut viktigaste komponenterna för att behålla hälsa i livet. Att det kanske är så att när vi blir stressade, olyckliga och så vidare, som kroppen kommer lite ur balans och det blir en stress i kroppen som kanske inte är det bästa för att behålla hälsan. Och jag tänker på, man pratar ju mycket om att stress påverkar människokroppen negativt och det finns en mängd olika stressorer. Men skulle man kunna tänka sig att om man inte lyckas med den här optimala bilden som du målade upp här av vad ett hälsosamt liv skulle vara, finns det då någonting, alltså jag tänker så här, mycket som är populärt idag och som kopplas till just vagusnerven och nervsystemet och stressresponsen, som så här kalla bad, meditation, akupunktur, är det någonting liksom som i din värld som du ser det skulle kunna stötta upp i ett sånt här fall då?
Ja, jag tror faktiskt att inse att det finns inte enkla svar på svåra frågor skulle kunna hjälpa till väldigt mycket. För jag får väldigt ofta svar, frågor om stötta vagusnerven eller sådana saker. Och det är inte så enkelt. Allt hänger ihop och man kan inte, det går inte att svara på den frågan. Det kommer vi aldrig kunna svara på. Och jag skulle inte ens säga att det är meningsfullt att svara på den frågan. Och jag tror till och med att det är nog inte det är särskilt produktivt och bra att försöka hitta enkla svar, för det kommer väldigt sannolikt att leda fel. Om man tror att en nerv är så viktig eller förklarar något centralt i sin livssituation, så tror jag att om man försöker hitta lösningar där så kommer man att, det kommer att leda fel och man kommer inte att bli lyckligare av det. Istället så kan man väl, du nämnde, tror jag, kalla bad eller något. Om man gillar kalla bad, det kan man ju göra. Jättebra. Om man inte gillar kalla bad, då behöver man inte göra det. Och vagusnerven blir ju säkert både aktiverad och inaktiverad av miljoner av olika saker man gör, inklusive kalla bad. Och det blir många andra nerver också, för att inte tala om alla hudceller och så vidare, va? Så det är inget, det är inte en grej som kan förklara eller ens är viktig för att förklara saker, utan man måste se till sin personliga helhet och vad man själv gillar. Och så får man försöka utifrån sina egna förutsättningar göra det bästa man kan.
Bra. Och då för det där svaret oss faktiskt vidare till en av våra två sista frågor som vi ställer till alla våra gäster i slutet av varje intervju. Och den första av dem är, Peder, vi undrar om du har någon daglig rutin eller någonting som du gör dagligen som du mår bra av och som du skulle vilja dela med dig av?
Jag skulle jättegärna dela med mig av det, men alltså, om man skulle fråga min familj så är det så att just det här med rutiner, det är en stor brist som jag har, att jag är usel på att ha rutiner. Det är förmodligen inte bra, men så svaret är, jag har ingen daglig rutin som får mig att må bra eller daglig rutin överhuvudtaget.
Intressant. Och då har vi den sista frågan. Det här är ju en hälsopodd. Om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa, vad tycker du att man ska göra då?
Var glad. Nej, men alltså, att vara glad är kanske inte att göra något när jag tänker efter. Men att göra saker som får en att känna sig lycklig och glad.
Tusen tack, Peder, för att du tog dig tid att komma till Hälsosnack. Det här har varit superintressant. Om lyssnarna nu skulle vilja veta mer om det här ämnet eller den forskning som ni bedriver och så vidare, var kan du hänvisa dem då?
Till Karolinska institutets hemsida. Vi ska uppdatera vår hemsida så att den ska bli lite mer informativ. Men man kan googla på mig, tror jag, så hittar man information.
Jättebra. Stort tack för att du kom till Hälsosnack.
Tack så mycket.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.